bädda får man ligga, sa han. Det är allt jag har att säga, och slå på luren. Det blev en väldigt konstig stämning efter.
Om den där rättegången hade skildrats på ett annorlunda sätt, så tror jag, så att säga, min mediebevakning över hur bevisningen verkligen såg ut, så är inte jag säker på att det hade slutat på det sättet.
När Kajlina grips har det hunnit gå 10 veckor sedan mordet i Kalamark, och han befinner sig utomlands.
Han greps helt odramatiskt utanför ett internetcafé i Swansea i Wales idag.
Trots avsaknaden av teknisk bevisning är åklagaren säker inför rättegångarna.
Jag har en omfattande utredning som jag bedömer räcker för att man ska få den här personen fälld.
Advokaterna fnyser närmast åt detta.
Och för mig är det faktiskt än i denna dag helt obegripligt hur man kunde döma. Helt obegripligt.
En knäckfråga. Han verkligen Kajlina utföra dådet? Då måste han ha kört och vandrat drygt 9 mil på 1 timme och 28 minuter. Vi gör vår egen rekonstruktion.
Vi har kört något lika snabbt som polisen, så har vi kört halvvägs.
Men vi har inte hunnit halvvägs.
Nej.
Det här är Spår. Kalamarksmordet. Avsnitt 3. Jag heter Anton Berg.
Jag var övertygad om att det var han. Med hela allting framför mig, så att säga, då.
Var ni eniga allihopa då?
Ja, vad jag kommer ihåg var vi det.
Det här är Dan Ankarholm. Han är en av de lagmän som dömde Kajlina. Dan Ankarholm var nämndeman i hovrätten i Övre Norrland.
Det, vad jag kommer ihåg var, så var det en väldigt, om jag minns rätt mål nu, att det var en väldigt lång sammanhängande indiciekedja i det här. Som han så att säga nystade upp hela tiden, hela vägen.
Vi ska titta närmare på den här indiciekedjan och se hur sammanhängande den egentligen är.
Jo, det var byxor, några blåa byxor som hans dåvarande sambo saknade och som någon hade sett krypa in i det här smala fönstret. Nu börjar jag komma ihåg mer.
Ja, alltså byxorna återfanns ju sen, så det var ju rent trams, rent ut sagt. De här mätningarna av skospår var ju också trams.
Det här är journalisten Stefan Lisinski. Han är förmodligen den person som kan mest om Kalamarksmordet efter att ha följt, skrivit och själv utrett flera detaljer om fallet i sin roll som kriminaljournalist på Dagens Nyheter.
Nej, men jag får en känsla av att det här är ett sånt där fall där domstolen i grund och botten har tänkt så här att ja, vi förstår inte hur det här hänger ihop. Men polisen verkar ju så övertygad och åklagaren verkar så övertygad, så är det säkert så. Och han verkar ju skum. Och Kaj framstår ju som en skum figur. Liksom.
Menar du att vi har sådana domstolar i Sverige?
Ja, det verkar så i det här fallet.
Vi återkommer till DN-journalisten Stefan Lisinski lite senare i det här avsnittet. För han börjar granska fallet först efter tingsrätten och hovrätten slagit fast att Kajlina är en mördare.
Förhör med Linna, och det gäller nu åtalet mord och grovt rån. Varsågod.
Spår har lyssnat på alla förhör i både tingsrätt och hovrätt. Över 28 timmars inspelat ljud. Och så här låter det första gången Kajlinas röst hörs. Vi befinner oss då i Luleå tingsrätt.
Han nämnde vid något tillfälle att jag hade ringt till Li och pratat om det här med nycklar. Det har jag inte gjort, jag har inte pratat om det på telefon.
Det är rättegångens andra dag, onsdag den 8 december 2004. Första dagen hörde Sune, den överlevande brodern. Och nu är det alltså den misstänkte Kajlinas tur.
Kan du prata lite högre? Det var
jag kan försöka prata lite högre, men jag har suttit häktad i 5 månader och inte använt mina stämband, så det är så lätt.
Kajlina greps i Swansea i Wales 1 juli 2004. Han hade då hållit sig borta från polisen i nästan 10 veckor.
Jag ville ha liksom kontroll över mitt liv och över situationen och fundera på vad har hänt.
Kajlina menar att han följde polisarbetet via lokaltidningarnas internetsidor och att det som publiceras där gör att han känner sig än mer osäker.
Det här är ju jobbigt. Jag menar, de är helt säkra på att det är jag. De har hittat sån kraftig bevisning i form av alltså teknisk DNA och sånt skit på brottsplatser. Liksom. Det var väldigt kaotiskt. Alltså.
I media finns uppgifter om att polisen säkrat spår och skickat dem till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Men det kommer att visa sig att inga spår kommer att peka ut Kai när proverna sen analyserats. Och det är samma sak med uppgifterna om gärningsmannens bil som först läcker ut i media.
Man gick ut och påstod till exempel att en vit bil hade varit synlig. Att min vita bil var den det var frågan om.
Så den 23 april så förändrades mitt liv totalt. För all framtid.
Vad var det som inträffade då?
Ja, att jag blev konstaterad inför hela världen och inför mina barn att jag är en mördare. En brutal iskall.
Att jag självmant skulle liksom infinna mig. Nej, det fanns inte på kartan kan jag säga. Det gjorde det inte.
Det här beteendet ses av åklagaren som ett tecken på att Kai Linna har något att dölja. Varför skulle en oskyldig människa hålla sig borta?
Men om du lämnar landet på det sätt du...
Jag hade redan lämnat landet.
Ja, det är alltså på, så att säga, för lång tid. Ja. Då får ju allt det här stå oemotsagt.
Nej, det fanns stora förhoppningar naturligtvis att det här skulle redas ut snabbare än så. Det fanns ju hela tiden uttalanden från dig om att det här ligger hos SKL och vi ska när som helst få besked. Det var väl det jag hoppades på mest. När tiden gick så tog jag ju kontakt med advokat och ville ta del i det hela så att säga.
Ja, det var ju väl en mardröm hela historien för honom.
Den som fått uppdraget att försvara Kai Linna, det är advokat Anders Karlsson.
Mycket har ju fastnat och framförallt en dålig smak i munnen efter hela den här historien, eftersom jag tycker då att bevisningen har ju egentligen inte varit tillräcklig för att kunna fälla Kai.
Åklagarens och polisens teori är alltså att Kai Linna utfört dådet genom att köra bil från Visträsk, cirka 9 mil från Kalamark, parkera vid Kalahattens parkering, ta sig till fots via skoterspåret genom skogen till brödernas laggård. På vägen passerar han en såg där han hämtar den träregel som han ska använda som mordvapen. Vid brödernas laggård tar han sig sen in genom gluggen ovanför ett uthustak och väntar in den äldre brodern. Kai Linna ska sen ha slagit ihjäl honom och tagit sig in till den yngre brodern, misshandlat honom, stulit några få tusen kronor och lämnat platsen i brödernas röda Opel som han kör tillbaka till Karlhattens parkering där han bytt tillbaka till sin egen bil. Som stöd för den här teorin, menar åklagaren, finns ju vittnet som sett en man krypa in genom gluggen i ladan. Grannen som såg mördarens byxor.
De här byxorna, kan du beskriva dem närmare som du såg?
Ja, det var ju ungefär som blå snickersbyxor, men jag tyckte jag var smala ben på.
Ja.
För att den person som var i byxorna måste ha varit en svart person på.
De här byxorna, menar åklagaren, är samma byxor som försvunnit från det hus i Visträsk som Kai hyrt. Vi hör Elvy Karlsson, kvinnan som äger huset, vittna.
Är du helt säker på att de här hängselbyxorna hängde kvar när Kai flyttade in i huset?
Det känns som att jag är ganska säker på det. Jag kan inte förstå annars vart de ska hängs undan.
Men inte 100% säker?
Ja, 99,9.
Ett annat indicium är de spår som man hittat i snön. Enligt polisens kriminaltekniker är spåren gjorda av någon med storlek 43. Samma som Kai Linna.
Den här skostorleken, du har ju sagt att det är skostorlek 43. Hur vet du det?
Ja, vi har tabeller på arbetet på roten där vi uppmäter längd i centimeter och så där.
Vi ska återkomma till skostorleken lite senare, men först ett större problem med åklagarens teori. Det handlar om den bil som stått parkerad vid Kalahattens parkering. Den har nämligen fel färg.
Gärningsmannabilen var inte Kais bil.
Kai körde en röd Toyota som han lånat av sin hyresvärd. Men Tore Fahlgren, den 13-åriga mopedisten som såg gärningsmannens bil stå parkerad vid Kalahatten, är säker. Det var en vit bil som stod där.
Finns det någon möjlighet att du kan ha misstagit dig på färgen?
Ja, men jag tror i så fall om det var lite gräddvit. Men alltså, jag är ganska säker på att den var vit.
Du är ganska säker på det?
Ja, jag tror det.
Jag såg att du till och med huggit till med 100% i något polisförhör.
Ja.
Står du för det eller?
Nej, jag gör det.
Du gör det?
Ja.
Så byxorna kan eventuellt stämma på Kaj Linna. Han är tillräckligt smärt för att ta sig in genom gluggen i ladan. Spåren ska stämma med storlek 43 i skor. Det är på åklagarens pluskonto hittills. Det som talar mot Kaj Linnas skuld är alltså färgen på bilen och det faktum att ingen teknisk bevisning har hittats på platsen. Det menar i alla fall polisens egen kriminaltekniker under tingsrättsförhandlingarna.
Det jag koncentrerar mig på när vi spårar, det var ju det som kunde säkra spåren här och eventuellt hitta någon form av spår efter DNA. Man hade hittat cigaretter eller man hade hittat snus eller man hade hittat urin eller någonting. Och det är mycket märkligt att man inte har gjort det här. Så att jag inte hittar det för att det betyder på att det här var om den här gärningsmannen som jag tror har gjort här. Så det är väl planerat. Man har tagit vara allt som man kunde tänka sig skulle underlätta vår utredning.
Också den här detaljen ska vi återkomma till. För det finns spår i snön som inte redovisas i tingsrätten. Men alla de här detaljerna och indicierna spelar ändå en liten roll i jämförelse med den historia som vittnet Nils berättar. Det är Nils som kommer att avgöra det här målet. Hans trovärdighet ställs mot Kaj Linnas.
Jag hade fått kännedom om att Kaj planerade att göra någon form av stöd, bidrag eller liknande hos Suna Roger.
Hur hade du fått kännedom om det?
Kaj berättade.
För enligt Nils har Kaj berättat om hela planen i förväg.
Så berättar han att han har planerat en sån stöd.
Och planerat en?
En stöd till
en
annan.
Jag hörde bara att det susar lite.
Och då när han beskrev det närmare så började jag förstå. Då känner jag på mig att det är Karl-Maj.
Och nu kommer en mycket viktig detalj i hela den här historien. Den så kallade avvärjningsresan. Det är ett konstigt uttryck, men det beskriver väl vad det handlar om. För enligt Nils har han och Kaj Linna åkt bil tillsammans kvällen innan mordet. Nils vill nämligen avvärja hela brottet.
Ni åkte tydligen då mot Piteå. Vad var syftet med den resan?
Syftet var att jag skulle visa att jag verkligen kände till att det var hos Roger och Sune. Ja. Att jag hade varit där. Eller, jag kan inte riktigt styrka att jag gjort affärer med dem, men jag kan i alla fall visa att jag visste var det var.
Mm. Och syftet med att visa var det var att du kände till de här bröderna. Vad var själva syftet med det i sin tur?
Att det var samma ställe vi pratade om, att han absolut inte kan göra någonting där. Ja. För då kommer jag alltså att sätta dit honom.
Nils har nämligen också besökt bröderna i Karlamark förut. Han har agerat ombud för Bertil, mannen som sålde kassaskåp med Kaj Linna och sen brandsläckare till bröderna. Och på kort tid så har Nils lyckats få ut 140 000 kronor i två omgångar från bröderna i en märklig affär där summan skulle garantera att affärer mellan Bertil och bröderna nu är slutuppklarade. De 140 000 kronorna som bröderna betalar till Nils betalas kontant. Om nu någon skulle begå ett brott mot bröderna är Nils rädd att polisen kommer misstänka både honom och Bertil. Det är därför han vill få Kaj på andra tankar, menar han. Och då krävs det en resa för att Nils ska kunna visa för Kaj Linna att han vet vilka bröderna är och var de bor.
Varför är du så engagerad för att visa och förhindra det här? Vad har du för?
Ja, jag är rädd att den 77:e gången jag hör det här, alltså om en stöd, att det ska genomföras då.
Mm.
Det skulle verkligen sätta mig i klister.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och detta är då den bevisning som finns. Det finns ingenting annat. Ingenting alltså.
Kaj Linnas advokat Anders Karlsson igen. Det framstår som allt mer viktigt för försvaret att slå hål på Nils påståenden.
Det har endast funnits ett enda bevismedel som har varit någonting att ha, och det är den här berättelsen av ett nyckelvittne om att han har hört Kaj berätta om hur det har gått till.
Men att förhöra Nils visar sig bli svårare än advokat Karlsson tänkt sig.
Han var en typ av person som var väldigt svårt att höra, alltså höra som vittne, att han var väldigt, vad jag minns nu, som väldigt slingrig, otydlig och det var som att spika fast en pudding i en vägg. Det är allt föll sönder. Det var väldigt svårt att komma någon vart egentligen.
Vart åkte ni sen?
Åt Kana, tror jag.
Mm. Och hur, vem körde vilken bil?
Nej, det var Kajs bil jag och Kaj.
Ja, just det. Vem körde?
Nils vittnar här om avvärjningsresan som han påstår att han gjorde med Kaj Linna kvällen före brottet för att visa Kaj att han visste var bröderna bodde och på så sätt bevisa att Nils vet vilka personer det handlar om och att Kaj ska låta dem vara. Nu försöker Nils minnas tillbaka på den här påstådda och då mycket centrala resan.
Det var jag som körde.
Mm.
Alltså nära Karlmark.
Vem körde till Karlmark?
Alltså jag tror att jag körde dit också.
Dit också? Hela
alltså, i alla fall en väsentlig vita vägen. Vi säger att det är 10 enheter. Så körde jag minst 7 eller 6.
Mm, 7 eller 6. Men okej, okay, det finns vi har två snittar. Dels sträckan, eller ja, vi har en sträcka. Kan du dela upp det? Vem som körde när? När bytte ni?
Nej, för jag kan inte göra det. Jag tror att jag körde hela tiden, men jag är inte så...
Du har ett hårt minne av det här, för det är en rätt så dramatisk historia. Du minns ju väldigt lite. Försök minnas.
Alltså jag försöker, men det är så att du måste vara säker också.
Jo, i och för sig. Det är sant. Ja.
Kaj Linna menar att hela historien om en avvärjningsresa är lögn. Det enda som stämmer enligt Kaj Linna är att han verkligen har träffat Nils och Nils pappa i Älvsbyn. Alltså drygt 2 mil från hans hus i Visträsk och drygt 6 mil från Karlamark. Men när de träffas menar Kaj Linna att det var helt kort. Sen menar han att man skilts åt.
När jag träffar dem så jag reagerar i alla fall på en gång att de är påverkade av narkotika, amfetamin. Speciellt så jag kan väl ärligt säga att kanske inte är så säker på hans far. Det som händer sen är ju att vi skiljs åt. Och hans far åker åt sitt håll.
Men Nils påstår istället att kvällen ägnades åt bilkörning och en diskussion om det rån som Kaj Linna planerade att utföra.
Tidvis så var det mer gräl än diskussion.
Ja.
Nils menar att avvärjningsresan gick dåligt. Han lyckades inte hitta till Karlamark. Men han påstår ändå att han vet vilka bröderna är och att Kaj inte får begå något brott mot dem.
Alltså exakt vad som sades, men andemeningen var ju att det, bara för att jag nu tittar dit så har det inte med att jag inte faktiskt vet vars det är att göra. Och jag säger att det behövs inte att man hittar dit för att man vet vars det är.
När vi kommer till slutpläderingarna så gör åklagaren, förutom ett stort nummer av Nils, också en stor sak av att Kaj hållit sig borta, att han har flytt Sverige. Medan försvaret försöker slå sönder Nils trovärdighet och tillbakavisa den så kallade flykten.
Tittar man närmare på hur han färdades genom landet så är det inte en flykt. Han åker lugnt och stilla från Piteå ner till Stockholm. Han är i Stockholm ett antal dagar. Han söker arbete i Stockholm. Och sen masar han sig vidare till Centraleuropa eller till Holland tror jag det var. Sen vidare till Storbritannien. Så att du är inte en man på flykt.
Så här låter det när Sveriges Radio P4 Norrbotten summerar efter slutpläderingarna.
Kortfattat kan man säga att åklagaren har gått igenom sin bevisning och
säger att det finns inget tvivel och försvarsadvokaten försöker på alla sätt grusa sönder huvudvittnets berättelse för att få sin klient helt frikänd.
Att bygga hela den domen då på den här personens utsaga, det trodde jag väl inte, nej.
Men den 29 december 2004 kommer tingsrättens dom.
Livstidsfängelse blev domen för den 42-årige man som misstänks för mord och misshandel av två äldre bröder i Kalamark utanför Piteå i mitten av april i år.
Ja, den domen fick jag ju långt innan rättegången började, så det var väl inte så att jag hade någon chockartad upplevelse där direkt.
Kajlina är direkt inställd på att överklaga till hovrätten. När jag träffar honom så citerar han ur minnet, nästan ordagrant och med helt rätt innebörd, en detalj i domen som han reagerat mest på.
Det står alltså, nu ska jag citera det här för att det här kan jag utan till. Jag ska bara utelämna det här namnet. Men det står alltså, tingsrätten kan inte utesluta att Nils ljuger och skyller på Kajlina för att skylla sig själv och eventuell annan gärningsman. Så står det alltså i tingsrättens dom. Ja. Och hur man kan skriva så i en dom, alltså där man dömer, och det är en fars.
Till hovrättsförhandlingarna har Kajlina bytt advokat.
Thomas Olsson, försvarsadvokat.
Thomas Olsson kommer senare att bli känd för att bli den advokat som lyckats få igenom resning i fallet Thomas Quick. Och även i fallet Linna går det till en början bra för stjärnadvokaten.
Den här skostorleken, du har ju sagt att det är skostorlek 43. Hur vet du det?
Ja, vi har tabeller på arbetet efter roten.
Det visar sig att polisens kriminaltekniker läst fel i tabellen över skostorlek.
Det här var en tabell som hade kopierats i flera omgångar. Och det hade kommit någon form av smuts på pappret som hade gjort att 8 i 48 hade halverats och blivit en 3. Och det hade tekniken inte uppmärksammat. Så att han fick ju komma tillbaka sen till ett kompletterande förhör och förklara att det var ett misstag det här. Och att den längden som hade uppmätts på spåret egentligen svarade mot storlek 48.
Okej, då, jag har läst fel här. Hade jag fått, som det skulle vara 28 här, mitt emellan det här strecket. Men just de här sträckorna låg mitt emot varandra, det var därför som...
Så var kan jag säga att så länge storleken stämde överens med Kaj så fanns det ingen anledning att nämna det här. Utan det var först nu när det blev påtalat att det var en för stor storlek.
Nej,
det var inga fel.
Sen händer något som fortfarande är höljt i dunkel. När Thomas Olsson ska förhöra advokatens huvudvittne, Nils, visar Thomas Olsson på en orimlighet i hela påståendet om den så kallade avvärjningsresan.
Din mobiltelefon var uppkopplad mot en mast i Öjeby och att det rings ett samtal klockan 20:20 till Ejsvan.
Mm.
Har du någon förklaring?
Mm. Nej, det har jag inte på det.
För det skulle innebära att du inte talar sanning när du säger att, om det nu är du som har ringt här, när du säger att du åkte iväg med Kaj före 28.
Mm.
Man kan inte samtidigt vara i Öjebyn, nära centrala Piteå och Kalamark. Det skiljer 2 mil mellan platserna.
Och du kan inte förklara den här motsägelsen med att du skulle ha lämnat Piteå före 7:45 men att din telefon har ringt 20.
Nej.
Rättens ordförande Kjell Persson vill förstå saken rätt och ställer kompletterande frågor.
Då uppfattar jag så att, menar ni att han inte talade sanning om det samtal skulle ha förekommit?
Ja, han kan ju inte gärna ha lämnat Öjebyn och åkt mot Kalamark innan bankomatuttaget om det här samtalet har ringts på hans telefon och det är vittnen som ringer. Då måste ju vittnet i fråga ha varit i Öjebyn med en tisdag.
Jag funderar på, för det här nämns än inte i domen.
Nej.
Den här problematiken tas inte upp i domen. Nej. Alls. Och då tänker jag, fattar de inte eller? Vad fan är det som händer här?
Ja, den frågan måste man ju naturligtvis rikta till rättens ledamöter. Men jag
Min uppfattning är att tydligare än så kan det inte bli, och den här frågeställningen, den återkommer ju sen i slutanföranden. Det är ju en väsentlig punkt i värderingen av kamratens uppgifter, och den framförs ju med all tydlighet i slutanföranden. Så att, enligt min uppfattning kan det ju inte ha undergått någon som har varit vaken vid det här tillfället att problematiken fanns.
Huruvida rätten förstår eller inte får vi inte veta. I domen står nämligen ingenting om den här detaljen.
Jag kommer ihåg nu, att ett av vittnena som...
Däremot minns Dan Ankarholm en annan detalj.
Jag vet inte vem som kallade honom. Det var en telefonvittne som var bror till den här Linna.
Det var Dan Ankarholm som ni hörde i början av avsnittet. Han satt som nämndeman i hovrättsförhandlingarna, och tillsammans med fyra andra så är det han som står bakom domen. Detaljen som etsat sig fast i Dan Ankarholms minne drygt 10 år efter domen handlar om ett helt annat vittnesmål.
Och då ställde, jag tror det var åklagaren eller om det var den här Olsson, en fråga till honom. Är det någonting mer du vill säga innan vi avslutar förhöret eller vittnesmålet? Då sa brodern så här, någonting i den här stilen. Som man bäddar får man ligga, sa han. Det är allt jag har att säga. Och så lade han på luren. Det blev en väldigt konstig stämning efter.
Dan Ankarholm refererar till ett vittnesmål som mycket riktigt hölls per telefon. Och det var Kaj Linnas bror, Marco Engström, som vittnade. Och han sa verkligen...
Alltså, som man bäddar får man ligga.
Men resten av Dan Ankarholms bild är helt fel. Marco Engström avslutar inte samtalet med talesättet. Tvärtom kommer det i början, när advokaten undrar om förhållandet att han är bror med den åtalade kommer påverka sanningen i det han säger.
Kan ju ändå din bror, skulle du kanske justera sanningen lite grann för hans skull?
Nej, alltså som man bäddar får man ligga. Hade du ringt mig och sagt att han hade så att säga gjort något bedrägligt, så att han satt för skattebrott eller någonting, jag hade inte satt min fot, han har fått skylla sig själv. Ser ingen som helst anledning att ljuga eller på något sätt förvränga sanningen. Som man bäddar får man ligga, så är det.
Hur är det?
Så det som Dan Ankarholm till och med minns som en underförstådd anklagelse mot en bror, och som skapade
väldigt konstig stämning efter,
ägde i själva verket rum som ett intygande om att det faktum att Valjo är bror med Kaj inte kommer spela roll. Sanningen är viktigast. Jag spelar inte upp det här för att misskreditera Dan Ankarholm. Det är svårt att minnas tillbaka på händelser som skett över 10 år tidigare. Men det här visar på hur bedrägligt människans minne kan vara. Och det är ett problem man måste ha brottats med under själva rättegångarna också. För utan teknisk bevisning så var man helt utelämnad åt personers vittnesmål. Och där är det, som nyss poängterats, möjligt att minnas helt fel. Kanske ger det här också något svar till Thomas Olssons funderingar. För han menar i alla fall att han gjorde allt han kunde i rättssalen.
Det fanns ingenting annat man kan göra. Det här är en dom som man helt måste tillskriva domstolen, och det är de som måste svara för hur det är möjligt att döma en person på så pass svaga grunder som faktiskt har skett i det här fallet.
Att mobiltelefonen skulle ringa upp av sig själv. Om man lägger mobiltelefon så här, kan den ringa upp av sig själv?
Nej, men om du har den i fickan eller i ett handskfack så kan den
det. I ett handskfack?
Mm.
Den enda förklaring vittnet Nils till slut kan ge är att hans mobil måste lägga till handskfacket på den bil som hans pappa körde och som då varit i Öjebyn i Piteå, samtidigt som han själv påstår att han och Kaj Linna letade sig ut mot Kalamark. Och att den här mobilen då ska ha råkat ringa upp av sig själv.
Och då skulle jag av någon anledning bara ringa till...
Nej, men det kanske var sista ringda nummer eller att den...
Men då måste man väl trycka 2 gånger.
Ja, visst.
Att jag skulle studsa runt så skulle du tycka... Var körde din pappa bilen någonstans i skogen?
Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Det är efter en vanlig väg.
Det trodde inte ens åklagaren på. Dessutom var ju inte det här senast slagna numret, så att det stämmer ju inte.
DN-journalisten Stefan Lisinski igen. Han blir intresserad av fallet först efter hovrättsprocessen. När domen faller i mars 2005 fastställer man tingsrättens dom. Kaj Linna döms för mordet. Hovrätten menar att Kaj Linnas motiv var pengar. Han ska ha haft dålig ekonomi Han var på flykt utomlands och den bilresa mot Stockholm han själv menar att han gjorde vid tidpunkten för mordet kan inte ha gått till på det viset Kajlina påstår, fastslår hovrätten. Och man tror på det som Nils berättat om avvärjningsresan. Även Nils far och så personen vi kallar Bertil, han som först pekades ut av den överlevande brodern, stödjer Nils historia och det avgör för hovrätten. Avvärjningsresan har skett. Och sen står det ingenting i domen om telefonkopplingen som Nils telefon gjort nära Piteå. Det här har journalisten Stefan Lisinski hängt upp sig på, så han intervjuade rättens ordförande Kjell Persson.
Jag frågade honom om den detaljen då, det här med telefonsamtalen. Var ni informerade om det här? Att, alltså de här mastuppkopplingarna och sånt där. Och han sa ju något som gjorde att jag menar att de var i alla fall inte, hade inte insett vad det betydde det här att hans telefon var uppkopplad på andra ställen.
Stefan Lisinski blir mer och mer nyfiken. Fallet med Kajlina förbryllar honom. Det råder en påtaglig brist på bevis och konkreta fakta i målet.
Alla berättelser om att det är Kaj som skulle ligga bakom detta kommer ju från denna Nils, va? Det är, han är ju så att säga en nyckelfiguren här, han är ju huvudvittnet. Och om han bluffar här så måste man ju fundera över varför, om inte hela historien är påhittad eller omgjord i alla fall. Det, så är det ju. Och det finns liksom inget annat som visar att Kaj har varit i Kalamark vid den här tiden. Det, tvärtom. Ingen har sett honom där, det finns inga spår av honom eller något sånt. Så att det stämmer inte.
Långt senare så är det ju en journalist som börjar liksom intressera sig för det här. Och det är ju Stefan Lisinski på Dagens Nyheter. Då sitter jag på Kumla.
Det är sen höst 2005 och Kajlinas överklagan till Högsta domstolen har misslyckats. Nu ändrar han taktik. Media är inte längre fienden. Nu gäller det att tänka tvärtom, menar han.
Jag har ju haft ett samtal med min syster innan dess. Jag sa, vi måste ju ha media med oss på något sätt. Alltså det finns ingen möjlighet att stånga sig mot rättsapparaten här. Vi måste ha media med oss. Och jag vill ju ha liksom det mesta av det bästa, så att säga. Och Dagens Nyheter har ju ändå liksom det epitetet att det här är någonting som folk har förtroende för. Så jag får telefonkontakt med Stefan Lisinski och jag säger till honom rakt upp och ner. Han säger till mig, men varför ska jag engagera mig i det här? Det är ju många som sitter i fängelse och säger att de är oskyldiga. Och då säger jag till Stefan att, hör du, gör så här, gå igenom alltihopa, allt material. Vi ska se till att du får tillgång till allt material. Om du hittar ett kommatecken som du tycker att du kan ifrågasätta mig med, då kan du vara med far åt helvete.
Det är nästan helt avgörande som gör att jag tycker att man nästan kan utesluta Kaj. Det är ju att, alltså, det går inte ihop. Jag vill nog påstå att han faktiskt har alibi.
Det visar sig att Stefan Lisinski köper Kajlinas version av historien. Förutom den märkliga omständigheten med Nils mobiltelefon så menar Stefan Lisinski att Kajlina inte kan vara mördaren. Han har helt enkelt inte haft en tidsmässig möjlighet.
Han har ett avslutat telefonsamtal i den här byn Vissträsk då, som avslutas 18.12. Och sen ser ett vittne, förmodligen gärningsmannens ben, sticka ut genom en glugg i en lada där runt 19.40. Och då under den tiden ska, efter 18.12, ska han då ha åkt med sin bil och antagligen också bytt bil, eftersom den bil som har observerats stämmer inte överens med den bil som vi vet att Kaj använde då. Och sen ska han ha gått genom skogen 2 kilometer ungefär, gått till ett virkesförråd i närheten och hämtat en träregel som var själva mordvapnet här då. Och detta ska han ha hunnit med, anser domstolarna, men tittar man närmare på detta så är det, vill jag nog påstå, omöjligt att få det att gå ihop helt enkelt.
1, 2, 3. Då är vi i Vissträsk. Vi står utanför huset där Kajlina bodde. Han hyrde det här huset. Och vi ska nu genomföra ett experiment, Martin, eller hur?
Ja, kallt här.
Går det att ta reda på om Kajlina hunnit utföra ett mord? Polisen har testat. och menar att man hinner. Men försvaret påstår att det är omöjligt och att polisens test gjordes under allt för gynnsamma omständigheter.
Ska vi sätta igång timern här också?
Mm. Spår gör därför en egen rekonstruktion.
Okej, okay. Starta bilen. Sätt igång. Nu är det alltså jag som kartläser här medan Anton är driver.
Just första lilla sträckan här är ju glansis också. Men sen kommer vi ut på vägen mot Älvsbyn och den är torr och fin asfalt. Vi ska köra från Kajlinas dåvarande bostad i Visträsk längs de vägar som polisen menar att Kajlina ska ha kört till Karlahattens parkering. Därifrån så ska vi gå samma väg som polisen påstår att han har gått fram till mordplatsen. Vi har en timme och 28 minuter på oss. I nästa avsnitt av Spår.
På hur svaga bevis kan man dömas för mord i Sverige idag? Ja, det är en relevant fråga i fallet Kajlina.
Flera gånger har Kajlina försökt få resning till högsta domstolen.
Bristerna att man aldrig hade redovisat den här snusprillan.
Advokat Johan Eriksson.
I min värld så talar ju det om en annan gärningsman, så enkelt är det.
Wow, vilka friheter man kan ta sig. Alltså det.
Under tiden vi arbetar med programmet Spår så nås vi av rykten. Huvudvittnet Nils ska ha ändrat sin historia igen.
Det är snudd på horribelt det han säger. Han är alltså överallt och lämnar alla dörrar öppna. Och avslutar varenda mening med tror jag.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg och Martin Jonsson, under hashtag Kalamark.